Sverige 15 juli 1997. Konsumentpriser och väder.
Konsumentpriserna steg i juni med 0,1%. Orsaken var främst högre priser på kaffe, färsk frukt och grönsaker. Och med det har vi kommit fram till vädret, Johan.
Tack Anna. Ja, på det stora hela så blir det fortsatt torrt och varmt väder. Och inte minst gäller det i norra Sverige där det idag var mest eller högst temperatur. Ända uppe i längst i norr i Karesuando med 28 grader.
Den 16 juli 1997. Ja, så är det återigång på koreanska halvön.
Först till rapporterna nu på morgonen om häftig granateld och skottlossning mellan Nord- och Sydkorea i den zon som skiljer länderna åt.
Det är det sydkoreanska försvarsdepartementet som rapporterar om en häftig skottväxling med granateld på gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Händelsen kommer bara 3 veckor innan länderna ska sätta sig i fredsförhandlingar. Enligt de sydkoreanska tv-nyheterna korsade 5 nordkoreanska soldater den linje som går mitt i den 4 kilometer breda demilitariserade zonen mellan länderna. Trots varningar från sydkoreanskt håll stannar de inte utan riktade istället granateld mot en sydkoreansk postering. Sydkoreanerna besvarade elden och efter en dryg timme drog sig de nordkoreanska soldaterna tillbaka. Det finns inga uppgifter om skadade, även om man från sydkoreanskt håll uppger att en ambulans körde till den nordkoreanska posteringen efter striden. Så sent som i förra veckan upprepade den hittills högst uppsatte avhopparen från Nordkorea, Wang Yang-jop, att den nordkoreanska ledningen förbereder ett anfall på Sydkorea. Det skulle vara den enda utvägen för landet som kört fast i sin förstelnade kommunistiska ideologi. Men Wang Yang-jops varningar tog knappast på något större allvar. Hans vetskap om vad som egentligen försiggår i den nordkoreanska ledningen ifrågasattes. Tvärtom tycks det ju just nu som det är en tid av avspänning mellan de båda koreanska staterna. Syd bidrar med mat för att förhindra hungersnöd i nord. USA tog häromdagen ett snabbt beslut att stå för hälften av den ytterligare hjälp som FN begärt till Nordkorea. Och länderna har kommit överens om att inleda fredssamtal tillsammans med USA och Kina. Samtalen ska enligt planerna inledas i New York den 5 augusti. Det finns ju fortfarande ingen fred efter Koreakriget, bara ett avtal om vapenstillestånd från 1953. Senast det förekom skottlossning i den demilitariserade zonen var i april, alldeles innan USA:s försvarsminister skulle besöka området. Anders Jonsson, Singapore.
Juli 1997. Spionen Stig Bergling släppt.
Ja, det var ju förra året som Bergling fick sitt livstidsstraff tidsbestämt till 23 år och han släpps nu efter halvtidsfrigivning. I flera år arbetade han för den sovjetiska underrättelsetjänsten GRU och bedrev spionage mot Sverige. Och turerna kring honom ledde till en svensk justitieministers fall. Men är Stig Bergling farlig idag? Ja, så här säger författaren och journalisten Jan Geor.
Han är inte farlig alls. Det har gått mycket lång tid sedan han lämnade ut uppgifter till den sovjetiska militära underrättelsetjänsten. Han har inte lyckats åstadkomma någonting av spionvärde därefter. Och det framgår till och med av hans egna memoarer att han inte var användbar för ryssarna trots att de hade honom på tjänsterumsavstånd under lång tid.
Författaren och journalisten Jan Guillou får medhåll av rikskriminalens förre chef Tommy Lindström.
Ja, för svenska staten är han inte farlig alls. Han har inte varit på länge och för svenska folket tror jag aldrig han varit farlig. Jag tror snart att han är farlig för sig själv.
Vad menar du då?
Ja, det jag har lärt mig om honom är ju att han gör en massa dumheter så att säga i olika situationer. Och det har ju varit dumhet gentemot kvinnor och dumhet gentemot sig själv, och det tror jag att det kan ligga honom i fatet.
Men åsikterna går isär om huruvida Stig Bergling fortfarande är farlig för svenska staten eller inte. Förre försvarsministern moderaten Anders Björk, som var försvarsminister när Stig Bergling ringde Säpo och ville komma hem igen efter nära 7 år på flykt, är en av dem som har en annan uppfattning.
Jag tycker det är fel att man nu låter Bergling gå fri. Jag har ingen aning om han har några ambitioner att lämna informationer vidare. Det är inte min sak heller. Men de kunskaper han har, de är av stort värde för främmande makt fortfarande. Det är min bestämda uppfattning.
Hur mycket skada har Stig Bergling åsamkat Sverige som du ser det?
Ja, vi gjorde ju försök att räkna på det där, och det handlade ju om miljardbelopp då för några år sedan. Och det är ju naturligtvis oerhört stora belopp. Det finns i praktiken ingen möjlighet att reparera de här skadorna på i varje fall kort sikt.
Och det sa den förre försvarsministern Anders Björk, reporter här Anna Olsdotter Bergman.
Den 16 juli 1997, en av andra världskrigets största män premieras.
Winston Churchill, för detta brittisk premiärminister, har valts till seklets främste europé. Churchill var premiärminister under andra världskriget och hans tal har blivit klassiska.
Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning.
Det här är inte slutet. Det är inte ens början till slutet. Men det kanske är slutet på början. Orden var Churchills när den tyska arméns framgångar hade brutits och britterna segrat över den legendariske tyske krigsherren Rommel vid El Alamein i Egypten. Året var 1942. Och nu har en internationell panel av intellektuella röstat fram seklets mest betydelsefulla europé, och de valde Winston Churchill. Bo Järborg var under många år Sveriges radios korrespondent i London.
Ja, hans stora, stora betydelse var naturligtvis som krigsledare och i Storbritannien under andra världskriget. Det är ju hans absolut största historiska insats. Sen vad han gjort för Europa, det är väl lite tvivelaktigt, för han var ju själv ganska delad i sin uppfattning om Europa. Han ville väl att Europa skulle enas, men Storbritannien skulle nog vara för sig och ha intima kontakter med Amerika. För enligt hans uppfattning så var ju Storbritannien den förnämsta delen av Västeuropa.
Har du träffat Churchill?
Nej, jag träffade honom aldrig. Det närmaste jag kom honom var att vi stod bägge två och skulle betala våra hotellräkningar i Aachen. När Churchill hade varit där och blivit utnämnd till årets europé och fått Karls Prize, som var uppkallat efter Karl den Store. Då stod han före mig i kön och han var väldigt sur och sa till den tyske hotellchefen: I hate you and your bloody mattresses. I Tyskland hade man då i hotellsängarna tredelade madrasser, och Churchill var ju rätt så tung, så han måtte ha farit illa av dessa tredelade madrasser och ramlat ner emellan. Så han var mycket arg och missbelåten.
Det berättade Bo Järborg, som under många år var korrespondent för Sveriges Radio i London. Vi kan också tillägga att Winston Churchill levde mellan 1874 och 1965.
Den 17 juli 1997. Nu har serberna i Bosnien fått nog av NATO och FN.
Flera attentat har riktats mot de NATO-ledda fredsbevarande styrkorna i Bosnien de senaste dagarna. Bland annat så överfölls en av deras soldater och knivhöggs igår. En hämnd för att NATO grep en misstänkt krigsförbrytare och dödade ytterligare en för en vecka sedan, tror många. Och i Republika Srpska har bosnienserberna nu tappat allt förtroende för fredsstyrkorna, rapporterar vår utsända.
I narod je toliko i prema IFOR-u nije imao neko dobro mišljenje prije. A sada je...
Alla är upprörda, mer än ni kan föreställa er, säger en man allvarligt. Vi hade inte något förtroende för fredsstyrkorna förut. Nu är det helt borta. Och det enda vi vill är att de ska lämna vårt territorium så fort som möjligt. Fortsätter de med angreppen kommer ni att få höra fler granater explodera. Han är en av massor av flyktingar som sitter i utkanten av marknaden i Banja Luka och försöker sälja smuggelcigaretter, begagnade kläder och hemgjorda råttfällor. De senaste dagarnas hot och attacker mot de internationella organisationerna är väl vad de borde ha väntat sig, säger en äldre man. Vi har deltagit i ett helt krig och är beredda att fortsätta att försvara oss. Flera talar om att aktionen har ökat risken för ett nytt krig. Och de talar om den som ett mord som har visat vems sida omvärlden står på. Den utbredda känslan hos serberna av att vara missförstådda och förrådda av omvärlden har fått ny näring. Hur kommer det sig att det bara är serber som jagas som krigsförbrytare, frågar flera retoriskt. Varför Karadzic och Mladic och Derleca och inte Tudjman och Izetbegovic, alltså presidenterna i Kroatien och Bosnien? Och vad är det som säger att inte jag finns med på den där hemliga listan över misstänkta krigsförbrytare, undrar en ung man i trasiga jeans. Jag var ju med i kriget och det var inte vackert.
Želim da imam djete, pošto svi Srbi ratni zločinci oglasni, tako bi sutra i djete bilo ratni zločinci.
En kvinna som flytt från en by där nu bara bor muslimer säger att hon för sin del inte tänker föda flera barn. De skulle väl också bli betraktade som krigsförbrytare, bara för att de är serber. När jag undrar om hon menar allvar, säger hon att hon ändå inte skulle kunna försörja fler. De barn hon har går hungriga jämt. Och arbetslösheten och fattigdomen är utbredd i den serbiska delen av Bosnien. Inte bara bland flyktingarna. Det är många som har stora svårigheter att försörja sig i ett samhälle som praktiskt taget har stannat. Och den politiska krisen, maktkampen mellan presidenten och hennes motståndare, bara ökar känslan av osäkerhet, förklarar en mycket mager man. Allt kan ju hända nu. Ulla Linton, Banja Luka.
FN, den dåliga ekonomin och USA-skulden. Det föreligger förslag till omorganisation och ändringar i FN. 17 juli 97.
De reformförslag som FNs generalsekreterare Kofi Annan presenterade igår har mötts med både positiva och negativa reaktioner. Och det ger en fingervisning om hur svårt det kan komma att bli att få de 185 medlemsländerna att klubba igenom förändringarna.
The reforms I'm proposing are bold reforms. They are the most extensive, far-reaching reforms in the 52-year history of our organization, where we should have flexibility and be adaptable, we have all too often been bureaucratic.
Mindre byråkrati och mer handlingskraft, så kan man sammanfatta Kofi Annans förslag till ett reformerat och kraftigt nedbantat FN. Alla är överens om att FN-organisationen måste effektiviseras, men där slutar enigheten. Vi är inte intresserade av rena besparingar, meddelade Nya Zeeland, Kanada och Australien. Vi vill bestämt motsätta oss alla förslag som kommer att leda till att FN får en mindre och försvagad roll i världen. Clinton-administrationen gav förslaget ett försiktigt välkomnande och utrikesminister Madeleine Albright vädjade till den amerikanska kongressen att betala USAs skuld till FN. Den är på över $800 miljoner. Pengar som skulle lätta bördan för den konkursmässiga FN-organisationen. FN har sedan länge lånat av sig själv för att finansiera sin verksamhet. USA ska genom sin medlemsavgift till FN svara för 25% av organisationens budget. Men den amerikanska kongressen, där republikanerna har majoritet, har länge blockerat utbetalningen till FN. Republikanerna kräver en långt mer vittgående förändring än den Kofi Annan nu föreslagit.
Det handlar om kravet på en minskning av USAs medlemsavgift, men det är en fråga för den 185 länder starka generalförsamlingen i FN, och i den församlingen finns starka fientliga stämningar mot USA. Många länder vill också se en förändring i säkerhetsrådets sammansättning. De fem permanenta medlemmarna, USA, Frankrike, Storbritannien, Kina och Ryssland. Dessa fem har oproportionerligt stor makt. Man vill också få till stånd en förstärkning av olika utvecklingsprogram och en utökad roll för FN-diplomati. Allt detta förslag som republikanerna i den amerikanska kongressen motsätter sig. Men enligt dagens New York Times föreslår nu den amerikanska presidenten Bill Clinton att säkerhetsrådet utökas med tre permanenta medlemmar från tredje världen. Det förslaget fick en amerikansk politisk bedömare att uppgivet säga att USA talar med två tungor. Kongressen säger ett och Clinton-administrationen ett annat. Och att budskapen, de är alldeles oförenliga.
Marianne Kilberg, reporter.
Till Spanien igen, 18 juli 1997.
Den spanska terroristorganisationen ETA får det allt svårare. De spanska antivåldsprotesterna har skakat separatisterna och hotar att splittra rörelsen. Och vid en presskonferens igår sa ETAs politiska gren Eri Batasuna att de böjer sig för myndigheternas förbud mot baskiska nationalistiska demonstrationer. Eri Batasuna kommer att ställa in de planerade demonstrationerna i San Sebastian på lördag.
Sverige, 18 juli 1997.
God kväll. Under de senaste 6 åren har antalet socialbidragstagare i Sverige ökat med nära 50%. Och störst är ökningen bland de unga.
De blir fler och fler, socialbidragstagarna. Förra året fick drygt var tionde hushåll i Sverige socialbidrag. Ökningen är störst bland 20-24-åringar. Bland dem fick var femte bidrag förra året. Och det är en ökning med 15% jämfört med året innan. En av de personer det handlar om är Josefin.
Alltså jag har sökt socialbidrag den här månaden eftersom att min inkomst inte räcker till. Och det gör den inte på grund av att jag frilansar inom många olika branscher. Och det kan ibland vara på grund av en sån tillfällighet att en arbetsgivare inte betalar ut mina fakturor i tid. Så att när månaden är slut så kan jag helt enkelt inte betala min hyra på grund av en odräglig liten slump.
Och många unga lever liksom Josefin på tillfälliga jobb och har ofta ingen möjlighet att få KAS eller A-kassa.
Hälften av mina vänner har socialbidrag i en eller annan form, eller åtminstone i kortare perioder.
Men Socialstyrelsens statistik visar att bidragsperioderna blir allt längre. 1990 var genomsnittet drygt 4 månader per år och 1996 5,5 månader.
Det är ju ett väldigt stort problem att det finns grupper som lever allt längre tider på socialbidrag, och det finns ju en risk för att de aldrig kommer kunna etablera sig på arbetsmarknaden, och att det gäller med väldigt stora svårigheter kommer kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Och att för unga människor börja sitt liv med socialbidrag, det är en dålig start i vuxenlivet.
Den 18 juli 1997, Polen.
I Polen har idag varit sorgedag för de 48 människor som dödats genom senaste veckornas översvämningar. Och det fortsätter att regna. Idag har floden åter svämmat över, och till helgen kan stora områden av Centraleuropa stå under vatten.
I norra Italien vräker regnet ner. Och stora delar av Österrike är i larmberedskap. Flera floder hotar att svämma över. Även i Tjeckien regnar det igen. Där har 46 människor omkommit de senaste veckorna, och nu fruktar man nya översvämningar till helgen. Men värst är det i Polen. Idag sörjer landet de 48 människor som omkommit de senaste 2 veckorna. Hundratals städer och byar har dränkts. Men regnet fortsätter att vräka ner. I hela västra Polen har det regnat idag. Och även om skyfallen inte är lika häftiga som tidigare så närmar sig nu ännu en katastrof. För marken är redan mättad med vatten och floderna fyllda till bredden. Regnvattnet har ingenstans att ta vägen. Idag har floden Oder mellan Polen och Tyskland svämmat över. På den tyska sidan har skyddsvallar och ett 160 km långt dike än så länge förhindrat de värsta översvämningarna. Men delar av Frankfurt an der Oder står idag under vatten. Fast på den andra sidan Oder är det värre. I polska Słubice evakuerar nu polisen stadens 17 000 invånare. Myndigheterna befarar brist på mat och dricksvatten. Epidemier hotar och Polen behöver nu hjälp från omvärlden.
Idag beslutade regeringen hur man ska tillmötesgå Polens vädjan om svensk hjälp till de översvämningsdrabbade områdena. Och det är Sida som normalt bara skickar hjälp till u-länder som betalar för Räddningsverkets insatser.
De här pengarna som man ska använda för katastrofbistånd, de riktas ju främst mot tredje världen. Men i riksdagsbeslutet så finns det också en möjlighet att kunna använda dem även för andra insatser. Och det är det som vi nu gör för Polen.
Totalt skickar Räddningsverket 13 man och 7 lastbilar med materiel till katastrofområdet. Det handlar om tält, brandslangar, länspumpar, elverk och tankar för färskvattentransporter. Och redan på söndag är de framme. Svenskarnas viktigaste uppgift blir att lära den polska räddningstjänsten att använda utrustningen, men helt riskfritt blir arbetet inte.
Riskerna är självklart stora. Vi jobbar ju i översvämningsdrabbade områden. Det är ju inte vanlig mark som du ser runt omkring det här inte, utan här har du alltså stora problem med ibland att kunna ta det fram. Men vi vet alltså inte vad vi sätts in. Vi vet alltså inte vilka risker vi kommer ha i de här områden vi kommer verka.
Men det är svårarbetat där nere.
Ja, vi vet ju inte så mycket ännu, utan frågan är ju hur stor tillgängligheten är då, va?
Ja, det kommer att bli skillnad mot att släcka bränder hemma.
Ja, men vi är ett hårt släkte. Vi klarar mycket.
Juli 1997, Sverige.
Rysslands president Boris Jeltsin kommer på statsbesök till Sverige i december. Östersjösamarbetet och utvidgningen av EU och NATO är frågor som ska diskuteras.
På inbjudan av kung Carl den 16 Gustav kommer Rysslands president Jeltsin till Sverige i början av december. Senast en president från Moskva besökte Sverige var 1991 och Mikhail Gorbachev träffade dåvarande statsministern Ingvar Carlsson. Jeltsins kommande besök blir en stor händelse för Sverige, anser kabinettssekreterare Jan Eliasson.
Ja, det är ju oerhört viktigt att ha samtal med Rysslands viktigaste och mäktigaste person. En person som betyder oerhört mycket för utvecklingen i Ryssland men också utvecklingen i närområdet och i Europa.
I och med att 80-talets ubåtsfråga fallit i glömska har förhållandet mellan Sverige och Ryssland blivit allt bättre. Och svenska statsministrar har flera gånger besökt Moskva. Men Rysslands president Boris Jeltsin har aldrig tidigare besökt Sverige. Även om han varit inbjuden flera gånger. Då har hans hälsoproblem lagt hinder i vägen. Under det några dagar långa besöket kommer president Jeltsin givetvis att träffa kungaparet. Men också den svenska regeringen för samtal om framförallt Östersjöländernas framtid.
Ja, de frågor som ju ligger närmast i hands, det är ju samarbetet i Östersjöområdet. Det är viktigt att det här området blir ett område för samarbete och att ett samarbetsmönster utvecklas som faktiskt blir liktydigt med säkerhet.
Nyligen besökte USAs president Bill Clinton Danmark och det var ett besök den svenska regeringen gärna hade sett att det skett i Sverige istället. Jeltsins kommande Sverigebesök blir något av en revansch för statsmannen Göran Persson som nu får föra diskussioner med en av världens viktigaste personer.
Baskien, Spanien. 18 juli 1997.
Tre fängslade ETA-medlemmar fördömde idag offentligt den baskiska terroristorganisationen. Fördömandet är ett tecken på en växande spricka inom organisationen. Enligt de tre fångarna har mordet på politikern Miguel Ángel Blanco väckt mer hat än vad 38 års terror för egen baskisk stat har gjort.
Den 18 juli 1997 rustar Bosnien-serberna åter för krig.
Så ska vi till Bosnien där sprängattentaten i den bosnien-serbiska republiken fortsätter. I morse exploderade en bomb hemma hos en FN-polis. Ingen skadades dock. Men oron bland serberna har fått fart på spekulationerna om ett nytt krig. Och samtidigt pågår en upprustning av federationens armé med amerikanska pengar och i amerikansk regi. Kritikerna, däribland Carl Bildt, säger att det amerikanska träningsprogrammet kommer att skapa obalans och öka risken för ett nytt krig.
Bosniska soldater tränar i Bihać. Den före detta trashanksarmén håller på att bli en modern styrka med hjälp av överblivna amerikanska stridsvagnar, tungt artilleri med mera till ett värde av över 100 miljoner dollar. Arabvärlden betalar de amerikanska instruktörerna och ytterligare vapensystem.
Tanken bakom en ny professionell bosnisk armé är att slakten som pågick här i över 3,5 år aldrig ska kunna upprepas igen.
This is an insurance policy in a sense. Should the Dayton agreement not be fulfilled and war should resume, we believe that the people here need to be able to defend themselves. That was a concept that worked in Europe for 50 years and we think it can work here.
Men det handlar också om att få federationen mellan muslimer och kroater att fungera, att soldater som slogs 93 nu ska samarbeta i förtroende. Och här i Livno i Herzegovina äger den första samträningen mellan muslimer och kroater rum. Den kroatiska flaggan hänger visserligen kvar men ska nu bytas ut mot federationens flagga. Det är ingen hemlighet att kroaterna som är minoritet varit de som hela tiden haft mest reservationer mot samarbetet. Upprustningen fortsätter och bland serberna rasar den politiska maktkampen vidare. NATOs aktion mot serbiska krigsförbrytare har inte heller ökat stabiliteten i den bosnien-serbiska republiken. Så i Sarajevo spekuleras det nu om ett nytt krig.
Dozvolila bosanskoj armiji da izvrši vojnu intervenciju protiv vojske bosanskih serba.
Ja, självförtroendet är lika högt i Sarajevo som det är lågt i Banja Luka. Och eftersom amerikanerna vill åka härifrån om ett år måste Dayton uppfyllas och krigsförbrytarna gripas först.
Den 19 juli 1997. Så här jobbar man i Argentina.
Den argentinska militärjuntan ägnade sig också åt systematiska spädbarnsrov under sin tid vid makten. Det hävdade en tidigare dömd marinofficer vid förhör i Buenos Aires igår. Mannen arbetade under juntaåren 1976-83 i militärens viktigaste tortyrcentrum. Han avslöjade att de barn som kvinnliga fångar födde adopterades bort så att, som han uttryckte det, barnen inte skulle smittas av extremistiska idéer. Kvinnorna hölls i fängsligt förvar till dess de hade fött innan de transfererades. Det var den argentinska militärens omskrivning för avrättningar.
Juli 1997. Åter en vapenvila av IRA på Nordirland.
God kväll. Ja, fredagen har alltså fått en ny chans på Nordirland. Idag kom beskedet att IRA lägger ner sina vapen.
Det var efter att IRAs politiska gren Sinn Féin igår efterlyst en vapenvila som beskedet kom idag. Från imorgon klockan 12 kommer IRA att upphöra med sina angrepp på brittiska och protestantiska mål. En vapenvila är också den brittiska regeringens absoluta krav för att Sinn Féin ska få delta i fredssamtalen om Nordirlands framtid. Vid den senaste samtalsrundan som inleddes i maj i år släpptes Sinn Féin-ledaren Gerry Adams inte ens in. Dagens besked från IRA välkomnades av den brittiska regeringen.
I think there were the words stated what we wanted to see. Obviously one would like more, but that is a very positive start.
Men unionisterna, Nordirlands protestanter som vill att Nordirland ska förbli en del av Storbritannien, förhöll sig idag skeptiska till IRAs löfte om vapenvila. Snart 30 års kamp mellan protestanter och katoliker om Nordirlands framtid har kostat över 3000 liv och förvandlat provinsen till ett fort med 20 000 brittiska soldater och en befolkning som ständigt lever i skuggan av våldet.
Spanien, Baskien och ETA. 19 juli 1997.
I hela Spanien ringde idag kyrkklockor för att hedra minnet av politikern Miguel Ángel Blanco som mördades av ETA för en vecka sedan. Samtidigt uppmanades ETA av Baskiens regionala regering att följa IRAs exempel och utlysa vapenvila. Sen mordet förra lördagen har en stor del av baskerna vänt sig mot ETAs terrormetoder. Och idag meddelades det också att Blancos hemby, Ermua, kommer att nomineras till Nobels fredspris. Det är det baskiska socialistpartiet som har tagit initiativet till nomineringen.
Central-Europa, Polen och vattnet. 19 juli 1997.
De enorma vattenmängder som översvämmar Polen och Tjeckien hotar nu svenska vatten. Kemikalier från öst följer med flodvågen ut i Östersjön och läget är alarmerande. Samtidigt är nu den första svenska hjälpen i form av vattenpumpar på väg till Polen. Och det är en hjälp som verkligen behövs, för regnandet bara fortsätter.
Runt om i Wrocław dånar pumparna. Vattnet måste bort så husen kan börja torka och livet i alla fall närma sig det normala. De svenska pumparna som är på väg blir nog till god hjälp, men ännu viktigare är att regnandet upphör. Ikväll kommer rapporter om att vattnet stiger igen på vissa platser. Till exempel är staden Jelenia Góra i sydvästra Polen åter isolerad i vattenmassorna. Men Józef Wyszymierski tror inte det kan bli värre än det var förra helgen.
Ja, powódź była, ja nie zdążyłem ucieknąć, tylko zalało mnie dotąd.
Na szafie
spałem.
Och senare flyttade han hem igen och nu eldade han upp sina vattenskadade möbler så lägenheten ska torka upp fortare.
Ja to wiem, że choć popływałem sobie w wodzie.
Vattnet från de översvämmade floderna i Polen har nu nått Östersjön. Och med sig spolar vattenmassorna stora mängder föroreningar.
Hydrologerna har räknat ut att det motsvarar ungefär allt det vatten som finns i Mälaren. Så det är en stor hink med vatten som har snabbt runnit ut. Och den där hinken innehåller alltså då en massa gödningsämnen, fosfor och kväve. Och den innehåller tungmetaller, bly, bensin, olja, vad du vill, som har spolats rent ur avloppssystem i städerna och i industrier.
De förorenade vattenmassorna från floden Wisła har redan nått Östersjön och på tisdag spår meteorologerna att även Åders smutsiga vatten når havet. Havsströmmarna kommer de närmaste dagarna att föra föroreningarna västerut mot Skånes kust och farvattnen utanför Tyskland och Danmark.
Ja, det första är ju att det här innebär en kraftig tillförsel av gödningsmedel och Östersjön, redan så pågår en kraftig algblomning just nu. Och nu spär man på med ytterligare närsalter och risken är att det blir ännu kraftigare blomningar, speciellt i södra Östersjön.
Algerna förstör inte bara badvattnet. När algmassorna bryts ner går det åt stora mängder syre. Det kan leda till syrebrist som gör att bottendjur, musslor och kräftdjur dör och att fisken försvinner från området.
Just de här algerna som blommar på sommaren, normalt så här, är alger som vi ofta tror de bryts ner i vattenmassan och relativt lite sjunker till botten. Men vi har aldrig upplevt en sån här situation. Om det blir andra alger som snabbt sjunker ner till botten, så kan den här chocken med syrebrist bli kraftig.
Polen den 20 juli 1997.
Kväll. Läget i Polen blir värre för varje dag. Just nu evakueras en hel stad undan vattenmassorna. Sen ännu en flod brutit igenom vallarna.
Det är bråttom med sanden. Naturen verkar inte gå att besegra. Vattnet har idag stigit oavbrutet i Konti Prosalski, 2 mil från Wrocław. Och på många håll i området verkar läget snarare ha förvärrats idag. Igår slog floden till söder om Wrocław. Idag var det stan Lignisas tur med 200 000 invånare. Nu ikväll har evakuering beordrats av delar av stan. På den lokala tvn uppmanas nu befolkningen att ständigt samlas på olika platser för borttransport. Det här är den 9:e dagen av översvämningar i Wrocław-området. Och för de flesta, de allra flesta, är katastrofen dubbel. Hemförsäkringar finns knappast.
Ja, mam ubezpieczeń. To są straty u mnie. Wszystkie maszyny są zarane do obróbki metali.
En vanlig syn, en vattenkö i Wrocław. Sen 8 dagar har man inte haft något dricksvatten i kranarna.
Mam 2 ręce, a mam 3 pojemniczki, bo nie ma ani grama wody.
Och efter 3 timmars väntan kom så till sist vattenbilen. Innehållet från hundratals reningsverk flyter också omkring här, blandat med olja och kemikalier. Och risken för epidemier är mycket stor i det översvämmade området. Här i Wrocław, en stad med 750 000 invånare, ungefär som Göteborgs storlek, så saknar 75% av befolkningen dricksvatten. Tidigare som en vecka är vattnet tillbaka och 50% är utan elektricitet. Det svenska räddningsverket kom i eftermiddags ner med 2 långtradare lastade med länspumpar. Imorgon måndag börjar de 15 svenskarna arbeta. Och samtidigt så förbereder sig också räddningsverket på att ge hjälp till Tjeckien, där problemen med översvämningarna också är stora. FN försöker också samordna hjälpen. Idag mötte FN-personal regeringsfolk från Warszawa. 4,5 miljoner människor berörs av översvämningarna. 160 000 är evakuerade här i Polen och över 100 är döda i Polen och Tjeckien.
Och från vätan i Polen till torkan här i Sverige, för på flera håll i landet härjar skogsbränder. Den mest omfattande utbröt i Sandsjöbacka-området norr om Kungsbacka, där omkring 50 man från 5 brandkårer sattes in i släckningsarbetet. Även en helikopter var på plats för att vattenbomba området. Branden är nu under kontroll.
Den 20 juli 1997, Vietnam.
Nu till Vietnam, där det har varit presidentval idag. Vietnam är ett land som håller på att utvecklas mot marknadsekonomi. Men de politiska förändringarna går betydligt långsammare.
Gör er medborgerliga plikt. Gå och rösta. Uppmaningarna till det vietnamesiska folket sitter uppe överallt i Vietnam, som sedan i fredags prytts med röda fanor och slogans för kommunistpartiet. 40 miljoner röstberättigade vietnameser ska idag välja bland drygt 650 kandidater. Men valet är långt ifrån demokratiskt. För över 80% av kandidaterna tillhör det regerande kommunistpartiet, och de övriga har alla blivit godkända av kommunisterna. Men valet kommer ändå innebära en förändring av Vietnams politiska ledning. För det är bara en femtedel av det gamla parlamentet som ställer upp för omval. Och presidenten Duo Moi, som röstar här, är 83 år. Premiärministern och kommunistpartiets generalsekreterare är båda nästan lika gamla. Och alla tre har förklarat att de inte kommer att fortsätta på sina poster. Det nya parlamentet ska alltså välja nya ledare. Så Vietnam förändras, men det går långsamt.
den 21 juli 1997.
Klockan är 6:30, här är Ekot.
Antalet nya fall av AIDS i Sverige har alltså nästan halverats under det första halvåret i år jämfört med samma tid förra året. Orsaken till minskningen är att de nya bromsmedicinerna är så effektiva, säger Jan-Olof Morfelt, läkare och vice ordförande i Noaks Ark, en stiftelse som arbetar med HIV och AIDS.
HIV-infektionen hålls i schack. Står still kan man säga att virusförökningen i kroppen hålls nere och inte ständigt ökar och utsätter immunförsvaret för större och större påfrestningar. Och där är vi egentligen idag med hjälp av den här nya behandlingen. Så på det viset inger det här mycket hopp.
Hittills i år har 48 HIV-smittade insjuknat i AIDS i Sverige jämfört med 86 personer samma tid förra året. Nya mediciner och kombinationer av flera olika mediciner gör att sjukdomen bromsas upp. Jan-Olof Morfelt hoppas att HIV-smittare ska reagera så bra på medicinerna att de helt undviker att utveckla AIDS. Idag finns det ett tiotal olika mediciner som i kombination med varandra minskar viruset i blodet så mycket att det ibland helt försvinner. HIV-viruset finns däremot kvar i lymfkörtlarna och man vet inte om viruset kan finnas kvar i andra kroppsvätskor som till exempel sperma. Det ser alltså hoppfullt ut för många HIV-smittare och det mest optimistiska scenariot är att HIV i framtiden ska kunna bli en hanterbar kronisk sjukdom som diabetes eller astma.
Reporter Elisabeth Kvarfors. Och även om antalet fall av utvecklad AIDS minskar så upptäcktes 127 nya HIV-smittade fall under det första halvåret i år i landet. Och det är en ökning jämfört med samma tid förra året då 103 nya fall av HIV upptäcktes.
Sverige 1997.
Har du ett par kronor till natthärbärge? Ja, det är en fråga som blir allt vanligare i städerna här i Sverige. Nya grupper av tiggare möter oss nu på gatorna. Ekot träffade Thomas, en ung man som lever på det han får ihop under dagen.
Det känns inget särskilt faktiskt. Jag tycker det är bättre än att göra brott. Och det är ändå, jag ställer en fråga till en person. Sen är det upp till den personen, ja eller nej. Jag har ingen inkomst, så...
En ny generation av tiggare har börjat visa sig på gatorna i städerna. I Stockholms tunnelbana möter man många. Det är inte längre bara utslagna, tunga missbrukare som vill ha pengar till sprit och droger, säger Lennart Midel, kommissarie på tunnelbanepolisen i Stockholm.
Människor som kanske på väg att glida ut för. Ja, de kommer ju från Stockholm och de kommer utifrån landet. Vi får stort sett hela Sverige, många tar dem. Framförallt här på centralstationen.
Trots nya grupper av tiggare på gatan så kan man konstatera att de flesta trots allt är missbrukare. Många är hemlösa och det har blivit mycket svårare att vara utanför samhället idag. Det säger Stefan Lindeborg, biträdande socialchef i Stadsmissionen i Stockholm.
Idag är det har det blivit en annan skylla sig själv mentalitet. Att tiggeriet ska behövas, det är naturligtvis en skam för ett samhälle, det är fullt klart.
Säger Stefan Lindeborg på Stadsmissionen. Och nu vill Stadsmissionen minska tiggandet på gatorna. I höst införs troligen en slags checka, Stadsmissionstian, som allmänheten kan köpa och ge till behövande. Genom att ta bort kontanterna från gatan skulle bli mindre lockande att be folk om pengar.
Reporter Lasse Boström.
Första juli 1997, en rapport från Frankrike.
Frankrike kommer att klara inträdeskraven till EMU. Det sa finansministern Strauss-Kahn när han idag presenterade den franska regeringens åtgärdspaket för att minska budgetunderskottet.
Det blir som väntat de franska företagen som får betala för att Frankrike ska klara inträdeskraven till EMU. Idag aviserade den franske finansministern Dominique Strauss-Kahn en höjning av företagsskatten med 15% i år och nästa år och med 10% 1999. Däremot så kommer småföretag och företag som går med förlust inte att beröras av skattehöjningen och inte heller vanliga inkomsttagare kommer att påverkas. Också statens utgifter ska bantas, aviserade den franske finansministern. Bland annat ska försvarsutgifterna skäras ner. Beskedet om åtgärdspaketet kom strax efter att siffrorna i den utvärdering av de franska statsfinanserna som socialistregeringen beställt blev kända. Socialistregeringen har låtit granska arvet efter den borgerliga regeringen som förlorade valet i Frankrike i juni. Och den rapporten visar att det franska budgetunderskottet, om ingenting drastiskt görs, kommer att ligga på 3,5-3,7% av bruttonationalprodukten under 1997. Alltså betydligt över de 3% som EU kräver för inträde i valutaunionen. Men den franska regeringen räknar nu alltså med att få ner budgetunderskottet med drygt 40 miljarder kronor i år. Men det räcker ändå inte för att nå de 3% som EU kräver. Först nästa år väntas Frankrike nå det målet. Den franska socialistregeringen gick till val på löftet att inte skära ner i välfärden för att klara EMU-kraven. Regeringen lovade också 700 000 nya jobb och kortare arbetstid med bibehållen lön. Hur regeringen nu ska klara att infria de löftena sa den franska finansministern ingenting om idag. Och det tycks nu som om EMU är det viktigaste för Frankrike. Susanne Palme, Bryssel.
Sverige.
Den svenska bytesbalansen för maj visar ett oväntat stort underskott. Minus 1,5 miljarder kronor visar siffror från Riksbanken. Underskottet förklaras till största delen med utdelningar på utlandets innehav av svenska aktier. Handelsbalansen som visar exporten minus importen till Sverige gav däremot under samma månad ett överskott på 11,1 miljarder kronor.